I Jesu Kristi namn låt oss ännu bedja. Helige Fader, kom och var oss nära. Låt oss förnimma kraften av din lära. Du som kan giva mer än vi begära, hör oss, o Fader. Jesu, var nära oss, du som dog för alla. Frälsning beskär oss, hör vi dig åkalla. Led oss och bär oss att vi ej må falla. Du är vår starkhet. Helige Ande som i sanning leder. Himmelska duva, sänk idag dig neder. Helga, välsigna varje själ som beder. Amen, ja amen. Ja, Herre, med sådana bönesuckar vill vi återkomma inför ditt ansikte. Och vi har orsak att tacka och prisa dig för denna dag som du har gett oss. Denna högtidsdag, denna nådedag, då vi får vara samlade omkring ditt ord. Tack att du ger oss nådestunder ännu här på jorden. Du vill så gärna ge nådestunder åt dina barn. Men vi är, som vi här har påminns om, vi är så beroende av att du kommer med din gode helige ande. Att detta som du har lovat, att du ska sända den helige ande, hjälparen och hugsvalaren, han som manar gott för oss. Tack att du har uppfyllt detta ditt löfte. Och tack för att du vill uppfylla det också nu denna stund. När vi ska öppna den gamla boken och på nytt läsa något av det som du har sagt. Herre, inskriv orden i våra hjärtan att det får bli till liv och salighet. En människa kan ingenting taga om det inte blir henne givet av dig. Så ser du hur det är med mig, att jag kan ingenting taga av ditt ord om det inte blir mig givet ovanifrån. Och var och en som ska lyssna, det är på samma sätt. Men Herre, ge oss än en nådestund tillsammans. Så som du ditt folk så gärna ger. Och låt dina varningar och löften tränga djupt i våra hjärtan ner. Amen. Jag tänkte läsa en text som hör till pingstdagen. Det är en så kallad aftonsångstext. I den svenska evangelieboken. Och den är hämtad ifrån Efesierbrevets andra kapitel. Verserna 17 till och med 22. I Jesu namn. Och han har kommit och förkunnat evangelium om frid. För er som var fjärran och för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni icke numera främlingar och gäster, utan medborgare med de heliga och Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Jesus Kristus själv. I vilken hela byggnaden sammanfogas och växer till ett heligt tempel i Herren. I vilken även ni med uppbyggens till en Guds boning i anden. Amen. Helige Herre Gud, helga oss i denna sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Han har kommit, läste vi här inledningsvis i texten. Och då kan vi ju här också av sammanhanget förstå vem det är som har kommit. Det är nämligen han som har stiftat frid. Och som det står i den 14:e versen här i samma kapitel, ty han är vår frid. Han som av de båda har gjort ett och har nedbrutit avskrankningens skiljemur, fiendskapen. Och han genom sitt kött till intet gjorde budens lag som var given i stadgar, på det att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa, i det att han stiftade frid. Han har kommit. Det är han som var sänd av Gud ifrån himmelen och kom hit ner för att stifta frid. Och vi vet att när han hade kommit till jorden, när han var född där i Betlehem, så sjöng änglaskaran där ute i marken utanför staden för herdarna: ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människorna ett gott behag. Nu kom friden. Och jag skulle ha sagt det inledningsvis kanske, att jag hoppas ni förstår när jag talar om frid och inte bara om fred. Vi har ju på svenska både ordet frid och fred. Men jag vet att ni i ert ord fred lägger in också frid, eller hur? Frid med Gud och att han har stiftat frid. Det är den friden som var utlovad, som nu hade kommit. Frid på jorden. Han kom med frid. Och det var ju också omtalat på många ställen i Gamla testamentet hur han skulle komma såsom fridsfursten. Han skulle stifta frid. Han skulle predika evangelium om frid. Och jag tror att jag citerade här igår de orden ifrån Jesajas 53. Och den 5:e versen, men vi kan ta dem också idag. För det talas om friden där. Han var sargad eller sårad, står det visst i er bibel, för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Det var alltså utlovat att det skulle komma frid på jorden. För det var nämligen så att det var inte frid. Det står om människorna att fridens väg känner de inte. Utan det var ju istället ofrid. Det var strid, det var mörker. Ja, det var döden som hade kommit i världen genom synden, genom syndafallet. Det var detta som härskade ibland människorna. Kain, han slog ihjäl sin broder. Redan därifrån början i mänsklighetens historia så var det ofrid. Det var strid, det var mörker. Kains blick var ju mörk. Herren frågar honom: varför är din blick så mörk? Det råder mörker på jorden, ofrid ibland människorna. Fridens väg kände de inte. Ja, vi läser det i Jesajas 59:e kapitel. Fridens väg känner de inte. och rätten följer inte i deras spår. De går krokiga stigar, och ingen som vandrar på de stigarna vet vad frid är. De visste inte vad frid var för någonting. Men nu läste vi här om honom som kom i världen för att stifta frid. Och det står ju också i Kolosserbrevet att Gud genom blodet på hans kors, nämligen frälsarens kors, har stiftat frid. Det skedde alltså genom försoningsblodet. Så stiftades frid. Och det var det nödvändigt. Om människan skulle ha frid med Gud, så var det nödvändigt att det togs bort som låg emellan Gud och människan. Och det kan vi också se där i Jesajas 59 kapitel, i den andra versen. Det är edra missgärningar som har skilt er och er Gud från varandra. Och era synder är det som fördöljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Synden låg emellan. Synden som inte var försonad, inte gottgjord, inte betald, inte borttagen och utstruken. Den låg i vägen. För att människan skulle kunna ha frid med Gud. Och frid i sitt hjärta och samvete. Och där i Jesajas 59. Så ser vi också i den 12:e versen. Att det hade blivit en medvetenhet om detta. Ty många är våra överträdelser inför dig. Och våra synder vittnar emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon och våra missgärningar känner vi. Genom överträdelse och förnekelse har vi felat mot Herren. Vi har vikit bort ifrån vår Gud. Tänk så väl när människan kommer till insikt om detta. Att jag har syndat. Att många är våra överträdelser. Och när det gäller det, att bekänna sin synd, så bör vi tänka på det som Daniel gjorde. När han bekände folkets synd, så säger han, vi har syndat. Vi har syndat. Han tog sig själv med där. Och så får vi göra också nu här i våra nordiska länder, i denna tid, denna avfallets tid. Så får vi ta oss själva med här och säga vi har syndat. Vi har syndat inför Herren. Vi är delaktiga i våra folks synder. Vi står inte utanför, utan vi är med. Vi har syndat. Må Herren själv hjälpa oss till den insikten att vi ser detta. Och när det gällde att då ta bort synden och detta hinder för oss att nalkas Gud, så kunde det inte ske annat än genom ett fullständigt lidande av syndens straff. Ty sådan är Gud, det har vi påminns om, den allsmäktige. En helig Gud, står det i en psalmvers. För människors brott har offer krävt och offer fått. Och det var för att det också skulle kunna stå att en nådig Gud, en himmelsk far, till sina barn oss återtar. Där krävde han ett offer för synden. Att straffet skulle avtjänas. Och det var för det som han kom i världen. Vår dyre frälsare. Att lida straffet i vårt ställe. Det är det fullgiltiga offret. som skulle offras, det är blodet på hans kors. Genom detta stiftades frid. Frid på jorden, det var hans ärende. Och det betyder frälsning. Och då kan vi tänka först på denna som vi kan kalla för den objektiva frälsningen, försoningen. Och det heter att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Icke tillräknande dem deras överträdelser. Det är den objektiva sidan. Att det var en försoning för världens synder som skedde. Han hade kommit, står det också, för att frälsa världen. Inte för att döma världen, utan för att frälsa världen. Och så riktar Herren då till oss de orden. Låt försona er med Gud. Gud, han är försonad. Han är blidkad. Han är nöjd. Han är tillfredsställd. Och då återstår detta. Låt försona er med Gud. Jesus kom hit för att träda in så som borgesmannen. Han som hade rätt att kräva betalning, nämligen Gud, för våra brott och synder. Han vände sig inte till oss för att få betalning. Det hade han haft rättighet till. Och om vi inte kunnat betala, så hade han rättighet att kasta oss i helvetet för evigt. Men Gud i sin barmhärtighet, han vände sig inte till den som inte kunde betala. Den som var utan tillgångar. Utan han vände sig till den store borgesmannen som kunde betala och som erlade full betalning. Och på ett sådant sätt att Gud i himmelen blev fullständigt nöjd och tillfredsställd med en sådan betalning. Och det är alltså inte på det sättet att Gud vänder sig till oss människor och säger, nu ska du betala, nu ska du genom din bättring och din ånger och din omvändelse och din tro betala här så att jag kan bli nöjd med dig. Nej, själva betalningen, det var Jesu Kristi, Guds sons blod som renar ifrån all synd. Det var full betalning. Och det hjälpte inte med mindre. Utan det är som Luther säger att Gud säger till sonen att du ska vara Adam som tog frukten där i paradiset. Och så vidare. Han räknar upp en del. David och Paulus och så vidare. Men också att du ska vara det som varje människa har brutit. Och så ska du betala till fyllest för alla dessa. Det var kravet ifrån faderns sida på sonen. Betala nu för detta, borgesmannen. Fullständigt. Kunde han det? Kunde han betala? Jo, han kunde verkligen betala allt. Han har framlagt och framburit en lösepenning. Och det var hans eget dyra blod. Och det var därför att det var Gud. Han var Gud själv. Guds blod talas det om. Det var det som var själva lösepenningen som framlades. Och det var tillräckligt och nog. Det fattades ingenting. Vi vet och kommer ihåg att Jesus sa till sina lärjungar vid ett tillfälle där när han skulle ta avsked av dem för sitt lidande, så säger han, det är nog. Det är nog. Och så var det också inför Guds ansikte, det är nog. Det är tillräckligt. Det är fullkomnat alltsammans. Och det är detta som nu ska förkunnas för människorna, så att de och vi i våra hjärtan blir försonade med Gud. Och vi får se det att han är försonad. Att det är nog det som Jesus har gjort. Tillräckligt och nog. Inget återstår. Trygga vila får vid hans ord och hoppas att få komma hem till vår Guds Jerusalem, sjunger en sångare. Och vad är det som behöver ske då när det gäller detta att bli försonad i sitt hjärta? Låt försona dig med Gud. Hur är detta att vända om till honom? Inte gå borta från honom i fiendskap och förakt, utan bekänna sin synd inför honom och ta emot förlåtelsen. Och komma till den rättegång, kan vi också säga, som Gud vill hålla med oss här i tiden. Och vad är det för en rättegång? Det som har gett anledning till en sångstrof som heter "Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i din dom frikalla mig." Det är just detta, döm mitt hjärta här i tiden. Och då kan vi gå till Jesajas första kapitel, där denna rättegången är beskriven, hur det går till i den 18:e versen. "Kom och låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så ska de dock bli snövita. Och om de än är röda så som scharlakan, så ska de bli så som vit ull." Och där är det ett konstaterande. Det är inte liksom en önskan bara. Det står lite olika i olika bibelöversättningar. Där, när det gäller det ordet som jag nu återgav med skall. "Om era synder än är blodröda, så skall de dock bli snövita." Det är inte bara att de kan bli det, utan de ska bli det. Det är något visst och säkert när vi kommer fram inför Herren. Vi behöver inte tveka och tvivla på detta, utan det är verkligen så att i den rättegången så blir våra synder, de blodröda, de blir snövita. Och det som är röda som scharlakan färg, det ska bli så som vit ull. Och lägg märke till att det står vit ull. Det är väl någon här som har får, och det finns ju svarta får också, och grå. Men det är frågan om vit ull. Det ska bli vitt, den vita färgen. Det är rättfärdighetens färg. Det är det frågan om. Så vitt ska det bli, som snövitt också är, inför Gud, den helige. Och till vilken var det han talade detta här i Jesajas första kapitel? Jo, det var ju till det syndiga släktet. Det skuldbelastade folket, ogärningsmännens avföda, de vanartiga barnen. De har övergett Herren och föraktat Israels helige och vikit bort ifrån honom. "Var ska man mer slå er, och ni så fort går i avfällighet? Hela huvudet är krankt och hela hjärtat är sjukt. Ifrån fotbladet ända upp till huvudet finns intet helt. Bara sårmärken och blånade och friska sår som inte blivit utkramade eller förbundna eller lenade med olja." Så stod det till. Så eländigt är det med människan. Och det står lite tidigare att barn har jag uppfött och fostrat, men de har avfallit ifrån mig. Så illa att en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner intet. Mitt folk förstår intet. Så avfallen är människan ifrån sin Herre och Gud. Men tänk då att han kallar oss till den rättegången där våra synder blir snövita och vita så som vit ull. Det gör han idag. Och det är också därigenom vi kan få den sanna friden. Sann och verklig frid. Frid med Gud. Frid i hjärta och samvete. Och vi får se detta. Det är en frid som inte världen kan ge. Det är den frid som övergår allt förstånd. Står det också. Och det är ju där dit Herren vill föra det med oss i den här rättegången. Så att vi inte går där liksom med våra synder och vårt samvete. Och jag tänker bara på detta, hur eländigt det är med oss och så vidare. Vi behöver inte det. Vi får vara fria i våra samveten. Vi får ha frid i våra hjärtan. Det vill Gud. Och det har han berett åt oss. Självkännedomen är alldeles nödvändig. Och i Guds andes skola där håller han oss nere där i självkännedom. Men han visar oss också ständigt till det som ger frid i hjärtat. Som övergår allt förstånd. Så att vi kan fröjdas över vår frälsare. Ja, men han har gjort allt väl för oss. Då är det ingen fara. Då är ju allt väl när han har gjort allt väl. Allt har han väl beställt, läser vi på ett ställe. Det fattas ingenting. Det är ingenting som jag nu ska lägga till. Nej, det är tillräckligt och nog det som han har gjort. Det är genom detta, när Herren verkar tron i våra hjärtan, tron på frälsaren, tron på Herren Jesus, som det också blir frid i själen. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda genom tron, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, läser vi i Romarbrevets 5:1. Det är den frid som vilar på fridsgrunden. Den grunden som aldrig vacklar. Och det var det som låg till grund för Jesu hälsning till sina discipler där när han kommer tillbaka efter uppståndelsen och hälsar dem frid vare med er. Ja, men säger du, var det inte så att lärjungarna liksom var värdiga detta, denna hälsning? Nej, ingalunda. Det berodde inte alls på lärjungarna. På deras kraft, deras tro eller ståndaktighet. Det var inte därför han hälsade med frid, utan det var därför att han hade stiftat frid genom blodet på sitt kors. Frid vare med er, säger han till dessa skröpliga lärjungar, tvivlande var de ju. De tvivlade på att det var Jesus. Till och med där ute vid Tiberias strand. När han kom till dem där. Det var väl 7 av lärjungarna som var då närvarande. Så står det somliga tvivlade. Somliga tvivlade. Inte var det mycket med deras tro, inte. Och det är ofta så med oss. Att vi är väldigt svaga i tron. Så om vi då skulle bygga på tron så vore det inte mycket till grund för saligheten. Men fridsgrunden är en annan. Att han har stiftat frid. Är han som i vårt ställe, som vår ställföreträdare som vi hörde här om tidigare, har kämpat den svåra kampen. Det är han som i vårt ställe har lidit i hårda slagen. Det står, jag ska slå herden och fåren ska bli förskingrade. Och det är Herren som säger det. Jag ska slå herden. Det är Gud som gav dessa slagen som herden fick. Det var han som fick ta emot detta. Det liksom kom inte över oss på något sätt. Utan han så som ställföreträdaren fick ta emot detta. Och som jag nämnde, det kom dithän att det var nog. Det var tillräckligt. Det är fullkomnat, sade han till slut. Så strök han hela skulden ut. Och den detta tror är salig. Ja, men är det så enkelt att bli salig? Ja, så enkelt är det. På samma gång som det är svårt naturligtvis. Vi kan inte tro av oss själva. Men så enkelt är det i alla fall att vi får tro på det som är fullkomnat. Det som är nog. Det är det som evangelium förkunnar. Han har kommit och förkunnat evangelium om frid. Både för judar och för hedningar. Och genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Det var väl det som du Sigbjörn var inne på också. Att vi har i en och samma ande. Tillträde till Fadern. Den heliga ande som utgår av Fadern och av Sonen. Men det är både för judar och hedningar. Det är lika för alla. Och det talas här om apostlarnas och profeternas grund. Vilket ju är Guds ord. Det är Guds ord helt enkelt. Där möter vi fridsgrunden i det som Herren genom sina profeter och apostlar har talat till oss om. Guds ord. Och där är hörnstenen Jesus Kristus själv. Hörnstenen, det var ju en viktig sten när det gällde grunden. I den tidens byggnationer och långt fram i tiden när man lade grunden av sten så var det viktigt med hörnstenen. Eller också när man byggde ett valv, en bro till exempel, så la man stenar upp så här och så var det en sten där uppe till slut. Slutstenen kallas den. Det är också detsamma här som hörnstenen. Det är den som håller samman hela valvet. Slutstenen. Det är Jesus. Det är han som håller samman alltihop. Hörnstenen och slutstenen är Jesus Kristus själv. Vore inte han så skulle det rasa alltihop. Då skulle det inte finnas något som kunde kallas för apostlarnas och profeternas grund. Och då skulle det inte finnas någon grund för vår salighet. Men nu finns det. Och det är detta som är fridens väg. Det som vi nämnde från början som människorna inte känner. Men det är denna fridens väg som Herren vill uppenbara för oss. Att vi skulle få frid i våra hjärtan och samveten. Och så är det på det sättet att vi genom denna frid, denna Guds frid, får tillhöra det sanna Guds folket. Alltså är ni inte numera främlingar och gäster, utan medborgare med de heliga och Guds husfolk. Gällde hedningarna också. Var de delaktiga i detta? De fick vara med i Guds husfolk. De fick ha sitt medborgarskap i himmelen. Och det är ju något så stort som det är beskrivet här i de två sista verserna i vår text. I vilken hela byggnaden sammanfogas och växer till ett heligt tempel i Herren, i vilken även ni med uppbyggens till en Guds boning i anden. Det är stora ting att vara med i den här byggnaden, detta tempel, detta stora tempel som omfattar alla Guds barn på jorden, allesammans som har fått frid med Gud. Det är inte liktydigt med någon kyrkoorganisation eller någon annan organisation eller samfund, kyrkosamfund, utan det är här frågan om det heliga samfund som det är uttryckt i trosbekännelsen. Alltså alla dem som tror på Jesus, har frid med Gud, är med i denna byggnad. Sammanfogas där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Vi är väl med där, vi som är här församlade. Vi är väl med i denna byggnaden av Guds folk, Guds folket, de heliga, som här har sin grund, sin salighetsgrund i Jesus Kristus och honom korsfäst och inte vet något annat till salighet. Ja, det syns ju inte mycket av detta här i tiden, denna härlighet och denna storhet som det är att tillhöra Guds folk. Världen ser inte det. Världen ser inte den storheten. Det är så tvärtom att, som det står i en sångstrof, att de ser de kristnas skröplighet, men icke deras härlighet. Det syns inte inför världen, deras härlighet i denna byggnaden. Men Gud ser denna härlighet därför att det är i Kristus. Han ser dem i Kristus. Det är Kristus som är deras rättfärdighet. Och den tillräknas dem, alla dessa medborgare i detta rike, tillräknas denna rättfärdighet. Varför de också kallas för de rättfärdiga. Och som jag nog nämnde här en av kvällarna, att det står om de rättfärdiga att de ska skina som solen i sin faders rike till slut när de kommer hem. Och därför vill jag säga, sök inte friden på något annat ställe. I världen har ni betryck, säger Jesus, men i mig har ni frid. Det är i honom vi ska ha vår frid. Här blir det aldrig frid i det jordiska. Men det är märkligt med Guds frid, som övergår allt förstånd, att den är och finns där trots yttre ofred som kan råda här på jorden. Trots svårigheter, trots sjukdomar och nöd av olika slag, så är ändå denna frid beständig. Därför att den vilar på fridsgrunden, fridsfursten själv. Denna världens barn, de har frid kanske när det när det går den väl på alla sätt i det yttre, när det går väl i det ekonomiska och de får vara friska och allt så där, då kan de tala om frid, men det är ingen verklig frid, inget bestående. Guds frid är något annat och mer. Den varar i evigheters evighet. Därför att det är grundat på fridsfursten. Och jag ska citera en sång här till slut av Lina Sandell som talar om detta. Ack salig den själen som tror och endast av sin Jesus i allting beror, som trots vad hon erfar och känner och ser ej kastar bort den trösten som ordet dock ger. Ty känslan den skiftar ju stund efter stund, men friden, se den vila på säkrare grund. Var det inte det du sa, Martin, att det skiftar i känslan? Men friden, den vilar på säkrare grund. Och ordet det säger, o tröst i all nöd, vår Gud är nu förlikt genom medlarens död. Vi har förlossning genom hans blod, o att blott hela världen den saken förstod. Jag tänker om människorna förstod detta. Var någonstans de kunde finna frid. Det är så mycket ofrid i världen, så mycket strid. Och de känner inte fridens väg. Men tänk om de kunde se detta. O att blott hela världen den saken förstod. Och vi är så dåliga på att tala om det för våra medmänniskor. Var de kan finna frid. Tänk vad skröpliga vi är när det gäller att tala om detta. Ty vad är all lycka i världen mot den att alltid här få hava sin Gud till sin vän? Att mitt under jordlivets oro och strid på djupet ut i hjärtat dock hava Guds frid. Så kommer bönen, den friden, o Jesu, förvare oss här, tills vi en gång får se dig med fröjd som du är. Amen. Ja, Herre, tack att vi kan få ha frid i hjärta och samvete. Frid med dig. Och att vi har denna tillgång att få komma inför dig i vår frälsares Jesu Kristi namn och för hans skull. Hjälp oss då att inte bli borta, att inte vandra på vår egen väg, på ofridens väg, utan vandra på fridens väg. Lär du oss att känna fridens väg. Utför detta stora med oss, Herre, och du vet att det behöver ske gång efter gång. Det behöver ske dag efter dag. Att du utför detta med oss, Herre. Att vi dels ser vår egen skröplighet och synd, men också får våra blickar riktade på honom där på korset som har stiftat frid. Herre, hjälp oss att förbli där vid korset och med blicken på vår frälsare. Du har själv sagt att det är det som är själva livet, att se Jesus och tro på honom. Jag vill bedja, Herre, för den stora mängden av människor som vandrar i ofrid, oro och nöd därför att de inte känner dig. Vi ber för människorna här i denna bygden och detta landet och våra nordiska länder. Herre, sänd om möjligt ett uppvaknande, en väckelse, så att din frid blir känd av många. Så att vi får vara med i den stora skaran inför tronen som ska lovsjunga dig i evigheters evighet. Och då blir det frid, en verklig evig frid som aldrig störes av någonting. Herre, må vi uppnå den staden för ditt namns skull. Amen.